önskar er välkomna till denna lilla seminarium då, som handlar om hälsonätet på internet. Och vi har tre talare, en nytillkommen som heter Rickard Dahlsten och även då Svante Nygren och Ann-Marie Eklund Levinder. Och först ut på plan det är Ann-Marie. I passande utrustning.
Precis. Om man nu ska titta på hälsoläget så är det lika bra att ha de attribut som krävs för det. Plus en presentation. Ska vi se om vi hittar den här. Där. Så. Ann-Marie Eklund Levinder heter jag. Jag kommer från .se och kvalitets- och säkerhetschef där. Det här är en undersökning som vi har gjort för andra året i följd. Vi började göra den av det enkla skälet att vi tittade på hur väl förberedda organisationer och verksamheter var på att införa DNS-SEC. Det var egentligen grunden för det. För vi insåg att det fanns rätt mycket förarbete som man behövde fixa innan man kunde starta. Och då började vi upptäcka saker som vi tyckte var lite intressant att följa upp. Och förra året så gjorde vi undersökningen tillsammans med Krisberedskapsmyndigheten. I år har vi valt att stå på egna ben. Däremot har jag bjudit in Krisberedskapsmyndigheten hit idag för att kritisera och kommentera de resultat som vi har kommit fram till i år. Om man bara tittar på domännamnssystemet, några av er som har lyssnat på mig tidigare idag har sett den här bilden, men det här är då ett så kallat attackträd. Som man kan göra för att försöka kartlägga vilka hot som finns mot någonting. Och i det här fallet är någonting DNS, domännamnssystemet. Och varför man gör det här, det är naturligtvis för att se vad behöver man göra på olika nivåer för att skydda sin DNS-infrastruktur. Antingen mot överbelastningsattacker som är på min högra sida, denial of service, eller förvanskning av data å andra sidan. Och det är olika säkerhetsåtgärder för olika bubblor här. Men det viktiga är att man har kartlagt hela bilden. Så vad är det vi tittar på? Jo, vi tittar på hur man hanterar sina DNS-er. Vilka programvaror man använder. Vad är de största synderna om man tittar, om man utgår ifrån någon sorts grundläggande DNS-infrastruktur, någon sorts best common practice, så finns det ju saker som man borde göra. Och vi har tittat på om de gör det eller inte i de här verksamheterna. Vi har också tittat på i vilken utsträckning man använder DNSSEC och IPv6 som ju är heta potatisar just nu. När vi tittar på e-post så har vi tittat på var servrarna står. Och om man skyddar e-posten under transporten med hjälp av någon typ av kryptoneringsteknik. Samma sak med webb. Hur ansluts de till internet? Var står de? Vilka programvaror används? Och har man några certifikat för att skydda trafiken under en session? Och i år, det går inte att göra en jämförelse rakt av mellan de här båda undersökningarna. Därför att i år har vi betydligt färre domäner än vi hade förra året. Skälet till det är att vi valde bort de börsnoterade bolagen. Förra året hade vi mer än 50 största. Av det enkla skälet att de klarar sig faktiskt riktigt bra. De klarar det här på egen hand. De behöver inte vår hjälp. Så det är 671 domäner som vi har tittat på i år. Sen har vi faktiskt gjort också så att vi har klassificerat de statliga myndigheterna i viktig och kanske inte fullt lika viktig ur ett samhällsperspektiv. Även att man kan vara viktig ur andra perspektiv. Och där hamnar då museerna, universitet och högskolor och så. Så att vi har liksom fokuserat på det som ändå tillhandahåller någon sorts tjänst till allmänhetens nytta och allmänhetens fromma. Och ni ser hur de fördelar sig här i de här olika kategorierna. I då undersökningsmaterialet så ingår 912 unika namnservrar. Men tittar man det på ur ett domänperspektiv så är det alltså 1870 namnservrar. Så här ser det ut. Om man tittar på DNS-testerna. Av 621 testade domäner så är det fortfarande 28% som har allvarliga fel. Och då pratar vi fel av en karaktär som innebär att du har problem med tillgängligheten. Eller väldigt lätt kan få problem med tillgängligheten. Och det var siffran förra året då var 23%. Som sagt, det går inte riktigt att jämföra, men man ser ändå där en viss ökning tyvärr. 57 brister av en karaktär som genererar varning. Och det här med fel och varning, det har vi definierat på ett visst sätt, som är vår definition. Men det också, har också stöd i det verktyg som vi har använt i botten. Och som sagt, fel måste göras någonting åt snarast. Varningar är också fel, men man behöver kanske inte lägga dem först på listan. Så mellan de olika sektorerna då, eller de olika kategorierna, så fördelar sig fel och varningar på det här sättet. Och man kan väl då konstatera att även i år så är det landstingen som har lite bekymmer med sina DNS:er och hur de är uppsatta. Ur det fel- och varningsperspektivet som vi har tittat på det. Sen är det naturligtvis viktigt att komma ihåg att när vi gör en sån här körning så gör vi den under en begränsad period. Man kan ha haft tillfälliga problem som återspeglar sig här. Men vi har ingen anledning egentligen att tro att det är så. För ibland har vi gått tillbaka och gjort om en körning. Och det har inte inneburit att vi har sett några stora förändringar. Och då kan man befara att ja, men det är nog ett problem de har. I år har vi dessutom valt att dyka ännu djupare in i det här med fel och varningar. För att det är ju skillnad på om man bara har ett fel eller om man har massor med fel. Och det är väl samma sak där. Att tre eller fler fel, det ska man egentligen inte behöva ha. Om man har en korrekt uppsatt och konfigurerad DNS. Så här har man lite hemläxa att göra. Även här ser man att det röda fältet för landstingen eller fel är det största. Och efter där kommer finanssektorn, kommunerna, statliga bolag och så i en fallande skala. De ISP:erna klarar sig väldigt bra från fel. Fattas bara sig. Vad är det då för fel och brister vi ser? Och då kan man ju tycka att ja, men det här är nu ganska tekniskt förstås, eftersom det är en teknikinfrastruktur som vi tittar på. Och så kan man ju tycka att ja, det där spelar väl ändå ingen roll, det funkar i alla fall. Och visst är det så. DNS är oerhört förlåtande, har alltid varit. Och du kan göra jättemycket fel och det fungerar ändå, bara sämre. Och det är klart att det får effekter på tillgängligheten på sikt. Och är det så då att du inför Secure DNS till exempel, eller DNSSEC, ursäkta. Då slutar DNS att förlåta dig. Då blir det väldigt kategoriskt och väldigt elakt. Och gör du fel då så kan det få väldigt stora konsekvenser. Så vad betyder det här nu då? Namnservern svarade inte på anrop via TCP. Ja, TCP är ju ett kommunikationsprotokoll. DNS ska svara på anrop från både TCP och ett annat protokoll som heter UDP. Och nu är det väldigt många som tror att det här behövs inte. Den ska inte behöva prata TCP. Men så det är fel. Det ska den kunna göra. Det är väldigt många namnserveradministratörer som inte känner till att det här är ett krav. Så vi ser det här som en indikation på att den som har konfigurerat namnservern inte riktigt kan sin DNS så bra som man skulle kunna. Eller skulle behöva kunna. Man kan också tänka sig att vi har en DNS-servern svarar inte på anrop via UDP. Och då är det naturligtvis så att om man har tittat, nej, svarar inte på TCP, nej, svarar inte på UDP, ja, då har man förmodligen betydligt värre problem än just det här. Det är inte längre kanske ett konfigurationsfel, utan då är det förmodligen inte nåbar alls. Då kan det ju vara ett avbrott någonstans, och då har man en helt annan typ av felsökning. Att man inte har en konsistent namnserveruppsättning, det betyder att man inte är överens med föräldrazonen om vilka DNS-servrar man har. Man kanske la till en bytt IP-adress på den server eller bytte maskin. Och så glömde man att tala om det för föräldern. Då är det inte bra. Då har det påverkat direkt tillgängligheten till den domänen. Och samma sak. Det finns en DNS-server listad i föräldrazonen som faktiskt inte finns i barnzonen. Då har man ju också en inkonsistent. Så båda de där är problem. Som jag vet inte, några av er säkert lyssnade på Patrik förut här. Det här är svårt att felsöka. Det är svårt att hitta och man vet inte riktigt var man ska börja. Om man bara hittar en DNS-server för domänen så tycker vi ur ett best common practice-perspektiv att det är ett fel. Det fungerar naturligtvis. Den kan vara väldigt snyggt uppsatt. Det ser perfekt ut. Det är bara det att man har en single point of failure. Det går det sönder så går det sönder och då har man ingenting annat. Så därför ska man ju ha minst två. Eller att DNS-servern är rekursiv. Det vill säga att den börjar svara på frågor om saker som den egentligen inte ska svara på. Och det här är då någonting som kan utnyttjas. Det är en sårbarhet, kan vara. Ibland ska man ha rekursiva namnserver i vissa situationer. Men det finns väldigt få legitima behov av att ha det hos en verksamhet som börjar svara på frågor om andra. För det där kan då utnyttjas som en attackmetod mot en tredje part. Eller SOA-serienumret är inte detsamma överallt. Det vill säga det finns en nummerserie som talar om att Start of Authority är här. Och det är den här zonfilsversionen som man ska använda. Och det här kan bero på lite olika saker. Vanligtvis är det en felkonfiguration. Men ibland kan det vara att det går så långsamt att sprida den nya zonfilen. Så att under en period kan man ha lite olika svar. Och då får man olika svar beroende på vilken namnserver man har kommit i kontakt med och frågat. Och så här ser det ut 2008. Jag vet att ni som har bilden i minnet från förra året, det här har ju blivit väsentligt mycket bättre. Här har ju patienten tillfrisknat rätt duktigt faktiskt. Vilket är bra. Som jag sa, det har få legitima användningsområden i normal verksamhet, men det skapar en möjlighet för utomstående att utföra attacker. Så det bör man tänka på. DNSSEC då, och det har ni också hört till leda. Det säkerställer innehållet i DNS med användning av signaturer. Så är min fina tröja. Som alla läkare så måste man sponsra som något sådant läkemedelsbolag. Här är medicinen. Det är faktiskt det enda långsiktiga skyddet som man ser idag. Både mot cache poisoning som till exempel Kaminskybuggen är ett exempel på. Och andra typer av problem. Nu har vi bara 8 domäner av de här undersökta domänerna som har infört DNSSEC, och det är 6 kommuner och det är 2 statliga myndigheter. Och totalt i hela .se så är det alltså 891, bara för att få lite proportion. För .se i sig innehåller 780-90 poj någonstans där, va? 1000 alltså. Så att det är inte så många som har börjat, men jag tror att vi har ett tillväxttempo här som är ganska högt, och det är som sagt framförallt med tanke på den sårbarhet som den Kaminsky upptäckte. Även om man snabbt patchade sina namnserver mot det här eller resolver, så innebär det faktiskt att man inte löser problemet även om man har uppdaterat den. Vad man gör är, som så många andra gånger när man gör säkerhetsåtgärder, man köper sig lite tid. Det tog väldigt mycket längre tid nu att göra den här attacken än det gjorde innan man hade uppdaterat. I .se:s monter här utanför, för er som har missat det, så visar vi en liten demofilm om hur en sån här attack går till. Som är lite intressant att se faktiskt. Ja, vad är det vi tittar på sen när det gäller e-post då? Framförallt tittar vi på om man har något transportskydd. Det vill säga, använder man TLS eller något motsvarande. Och då är det väl lite mörkare kan man väl säga den bilden. Det är 66% som saknar skydd. Och det är oklart om det är aktiverat. Vi kan inte se annat än att de har det påslaget för inkommande post. Men vi vet ju inte hur det ser ut för utgående post. Det kan man inte riktigt testa i det här. Någonting som fortfarande gör mig lite bekymrad, det är att man har så många av sina e-postservrar, eller så stora andel av e-postservrarna står placerade i utlandet. Och det här har att göra med att man har köpt någon antispam-tvättfunktion av någon piratglad säljare. Och sen inte ställt krav på var de här serverna ska stå placerade. Det vill säga inom landets gränser. Framförallt med tanke på det som förmodligen har dragit folk härifrån och in i rummet intill någonstans. Det här med FRA-lagen. Eftersom om man skickar ut informationen utanför Sverige, passerar gränsen, vänder där och kommer tillbaka, så är ju det de facto sån information som kan komma att bli föremål för avlyssning, vilket man inte skulle göra för svenskars myndighet eller svenskars trafik och information, säger FRA. Men det där är ju väldigt svårt för dem att avgöra. De har ju inte en aning i själva verket. Så det ser vi som ett litet problem. synnerhet i ljuset av att man inte använder det här transportskyddet då. För det hade ju varit en annan sak om jag hade krypterat all e-post då, transportskyddat den och krävt av min leverantör av det här antispamtvätten att han också sköljer och stärker och krypterar på vägen tillbaka. Då har vi ju ett annat läge förstås. Men det kan man ju då dra slutsatsen att så ser det ju inte ut här. Sen är det nog faktiskt så att det är bara 16% som har någon sorts skydd mot falskt angivande av domännamn i avsändaradressen. Sen dök vi ner igen då i lite djupare den här gången. För vi skummar väldigt mycket på ytan av det enkla skälet att vi har inget intresse av att hänga ut enskilda organisationer och verksamheter och peka finger. Utan vi vill att det här ska vara hjälp till självhjälp, att inse att vi har ett problem som vi kan lösa och här var botemedlet. Glädjande nog så har landstingen alla sina servrar placerade i landet. Däremot inte alla myndigheter och inte alla bank- och försäkringsbolag. Och inte alla kommuner, för det kan jag förvåna mig lite över. Därför att bank och försäkring, ja, de är många gånger multinationella företag. Det är inte så konstigt. Samma sak med affärsverken. Media, svensk media, ska vi kanske inte egentligen behöva ha sina e-postservrar utomlands. I synnerhet inte om man tittar på meddelarskyddet och andra sådana spännande saker. Om vi tittar då på hur det ser ut på webbsidan och hur man skyddar saker och ting där. Så har det också blivit väldigt mycket bättre. Det är väldigt många fler som har stöd för TLS i år än vad det var förra året. Vilket är bra. Vad som inte är bra kanske är att många av dem har valt att använda ett certifikat som är utfärdat av någon som man inte vet vem det är. Vilket betyder att du inte kan verifiera det här certifikatet. Vilket betyder att du själva verket inte har en aning om hur mycket säkrare det var eller inte. Så där tycker väl jag i och för sig att man, i alla fall när det gäller webbinformation som ska publiceras utåt för medborgarna som ska ta ställning till om det här går att lita på eller inte, då ska man försöka använda någon CA som är erkänd och allmänt gillad och godtycklig och så. Eller godtagbar, menar godtycklig. Godtycklig ska man inte använda. Vad som också är värt att notera just med den här bilden är att en hel del av de här certifikaten tror jag går att härleda till webbmail. Så att det inte är säkert att det är den här publika webbsidan, utan det är väldigt många som har infört möjligheten att nå sin e-post via ett webbinterface. Och det brukar man normalt skydda med ett certifikat. Och då kanske det inte gör så mycket om det är IT-chefen som har utfärdat det eller vem det nu kan vara. Men det är i alla fall lite fler än 100 bara som är utfärdade av någon sorts allmänt accepterad CA på de här 1685 servrarna. Så det skulle man kanske önska sig att det var lite annorlunda. Jag fick en fråga när jag var på trafikutskottet och pratade försvars- och trafikutskottet om det här. Behöver vi förbereda oss för attacker mot internet? Och jag tycker i och för sig att det är bra att man ställer frågan på den nivån. För det är också lätt att förklara. Ja, det vill bara tänka att självklart är det så. Det finns väldigt mycket som man vill komma åt på nätet som är värdefullt. Och ju mer värdefull trafiken blir, desto fler kommer det vara som kommer åt den. Att vi vill komma åt den naturligtvis. För det här, det följer pengarna. Follow the money. Det är väldigt enkelt. Allmänna kommunikationsnät är och förblir en viktig del av hantering av allvarliga händelser, svåra påfrestningar, beredskapssituationer, sånt här som Svante jobbar med dagligdags. Och både nationella och internationella händelser under de senaste åren visar på att vi har ett stort behov av robusta kommunikationer. Vi kan ju tycka att det finns ett stort värde i att utveckla samarbetet mellan den privata sektorn, alltså dialogen mellan operatörer, leverantörer, olika myndigheter som har sina olika ansvarsområden. Nu håller man ju på en gång om året ungefär, eller varannat år i alla fall. Så stoppar man ner alla myndigheterna i en burk och så ruskar man om och så häller man ut och så blir det något nytt. Och det här kanske inte heller är ett långsiktigt bra sätt att arbeta på från statens sida, från regeringens sida, att fatta besluten. Jag tror att en organisation som ska arbeta med den här typen av frågor behöver ha lite tid på sig, ett långsiktigt åtagande, arbeta upp ett förtroende i omgivningen. Och det är ju jättesvårt att göra om man byter namn och befolkning varannat år. Vi har avslutat den här rapporten med ett antal råd och rekommendationer. Och det är samma sak här. Den uppmärksamma läsaren kan notera att det är exakt samma råd och rekommendationer som förra året. Utom på en enda punkt. Och det är att vi också har lagt till att se till att göra tjänster tillgängliga via IPv6. Det är någonting som statlig förvaltning ska börja ägna sig åt nu förstås. Annars är det samma som förra året. Och det dels det här med att man skulle kunna ansluta kritiska resurser till flera operatörer samtidigt. Det har vi haft uppe flera år egentligen. Och det här är av tillgänglighetsskäl. Det vore kanske lite fiffigt att ha en central sekundär DNS-drift. Till exempel vid knutpunkterna som vi har. Som är skyddad miljö och som har väldigt bra övervakning och bra funktionalitet. Varför inte upprätta en gemensam funktion för virustvätt och rensning av skräppost som är placerad i landet? Man kan ju upphandla den tjänsten, ställa krav på att servrarna ska stå här och sen använder man det. Utfärda riktlinjer för vad som är acceptabel hantering av skräppost och virus i offentlig förvaltning helt enkelt. Jag tycker till exempel att skicka oskyddad e-post utomlands är inte acceptabelt. Det ska man inte göra. Organisera en central CA-funktion för certifikatbaserade tjänster. Nu menar inte vi att staten ska vara certifikatutfärdare nödvändigtvis. Men de kan se till att det finns en som motsvarar statens och myndigheternas krav på en sån funktion. Och inte som nu luta sig tillbaka, rulla tummarna och vänta på att marknaden ska lösa problemet utan att man talar om för dem vad det är för problem man har. För det är lite så som det är just nu tycker jag. Nu kanske jag är väldigt kritisk, men jag har jobbat rätt länge ändå med det här med certifikatsfrågorna kring myndighetssidan. Och det är en riktig soppa. Och så ska man som sagt ställa krav på offentlig förvaltning om att de faktiskt ska använda både e-post och webb med käll- och transportskydd. Det kan inte vara så svårt. Men jag tycker som medborgare så tycker jag att det är väldigt viktigt att jag kan vara säker på att jag är på Försäkringskassans webbsida eller CSNs webbsida eller får mejl av Skatteverket. Det är väl ett rimligt krav och önskemål. De är ju jättenoga med att jag ska använda BankID och jag ska visa legitimation. Men att de är dem, det är inte lika noga. Det tycker jag inte är schysst. De säkerhetsfunktioner som vi har listat, de är inte särskilt komplicerade. De finns inbyggda idag i rätt många moderna programvaror. Det kräver inte speciellt mycket extra, mer än att man tänker igenom vad man behöver, vad man ska göra. De bygger till allra största delen allihopa på kryptering. I alla fall när det gäller informationsskyddet. Och det är det enda sättet att åstadkomma ett informationsskydd, det ska man vara medveten om. Man kan inte lita på att alla blundar när det susar förbi. Det finns också ljuspunkter som jag tycker är jätteroliga att komma till. Och det är naturligtvis också skälet till att vi har gjort än en gång den här undersökningen med det verktyget som vi har och som är tillgängligt från vår webbplats som heter DNS-check. Det enda vi har lagt till för att kunna göra det här för många domäner samtidigt, det är några rader Perl-kod för att göra ett jobb åt oss och samla in rådata. Och sen har vi lagt till det här med e-post och webb, för det ingår inte naturligt i DNS-check. Men vad som är kul, det är att jag har fått på senare tid två stycken olika mejl. Det ena från kommuner i Gävleborg och Dalarna. De har startat en lokal liten utmaning och säger att vi ska bli bäst i landet på det här. Vi tar DNS-check, vi tar de här råden. Och så går vi igenom alla våra kommuner i vår region och så ser vi till att det händer. Samma sak inom Kalmarregionen fick jag också ett meddelande häromdagen. Där de skrev, snälla kan inte du nämna att vi jobbar jättemycket med det här? Och så självklart, det är jättekul, det är precis det här vi vill åstadkomma. Att man tar det till sig, vi är inte elaka eller onda eller vill peka ut, vi vill hjälpa till. Och jag tror att mycket av det som vi har gjort här och åstadkommit ändå är hjälp till självhjälp. Einar som sitter här nere, han jobbar dagligdags med att koda. Honom kan ni prata DNS-check med. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle visa bara snabbt på en godtycklig domän om jag hittar någon browser. Där uppe ser jag den. Ja. DNS-check. Vart är en punkt? Det ser ut som ett komma. Ja, så. IIS.se. Voilà! Så här ser det ut. Testa din DNS-server och upptäck fel. Någon som vågar? Jag kan testa våran. Okej. SR.se. Och sen så måste den ju naturligtvis gå igenom. Hur många tester går den igenom, Einar? Säg max. Vad är max? 100. Mm. Då testar man olika parametrar, olika inställningar. Titta, här gick det bra. Alla tester är okej. Då får man en grön knapp. Och så kan man gå in med lite avancerat resultat här. Då kan man titta vad som händer. Inga IPv6-servrar. Mm. Vi gör ju ingenting kanske ännu så småningom. DNS-servrar har den. Funkar. Sen slutar den någonstans här. Konsekvent uppsättning. SOA. Allt det här som jag pratade om. Konnektivitet. DNS-sec. Mm. Hittade inga DNS-pekare för SR. Man har inte börjat signera SR.se. Så, och det här är naturligtvis jättebra att göra hemma. Till skillnad från alla andra sådana här stund så brukar man säga, så prova inte det här hemma. Det ska ni göra. Prova det här hemma. Och prova det gärna regelbundet. För som jag sa, det är en ögonblicksbild. Någonting kan vara helt ena stunden och trasigt andra stunden. Beroende på saker som man gör någon liten ändring som man inte tänkte på. Så att köra DNS-check efter varje gång man har gjort en uppdatering eller ändring, det tror jag är en jättebra idé. Så där tänkte jag lämna över till Svante som nu ska såga rapporten. Han har fått möjligheten som sagt att läsa den här rapporten innan och kommentera och komma med synpunkter. Vill du ha den här? Vill du ha stetoskopet? Vill du ha? Du ställer dig här. Vad bra. Då står jag bredvid dig.
Jag hänger över mikrofonen här lite grann. Först och främst så... Ja. Än så länge är jag igång. Jag tillhör de som nu då lutar mig tillbaks, rullar tummarna och funderar på bättre tider, precis som du gjorde för 10 år sedan inom statsförvaltningen. Jag kan konstatera att DNS-check är ett väldigt bra verktyg. Man kan bli lite besviken första gången man testar på det och inte har sparkat på sin egen IT-avdelning. Men jag såg faktiskt, nu gör jag lite reklam för er här, Faktablad finns här uppe hos IS. Ska rekommenderas. Först och främst då, det här med samhällsviktigt, det är ju naturligtvis ett gungfly att avgöra vad som är samhällsviktigt. Kommerskollegium kanske inte riktigt lika samhällsviktigt som Riksbanken till exempel. Och ser vi på de som använder DNS-sec idag till de här få myndigheterna, 2 stycken, så är det ju Post- och telestyrelsen som själv handhar såna här ärenden, och så är det väl regeringen.se som har signerat. Och det kan man ju säga, regeringen.se har ju redan råkat ut för små fadäser på det här området, så är det väl kanske inte så konstigt att man har signerat. Ska man titta på undersökningsresultatet, så just DNS-sec för att börja med det, så är det ju lite än så länge. 6 kommuner, Gävle-Dalarna. Det är intressant att notera, för just vi på krisberedskapsmyndigheten har ute folk som ska ge externt stöd till kommuner och landsting och länsstyrelser och liknande. Och de jobbar just upp i Gävle-Dalarna, Värmland, med kommunal grundläggande informationssäkerhet. Så där är flera projekt igång. Jag kan tänka mig att det finns en lite förhöjd beredskap och aktivitet på det här området just i Gävle-Dalarna. Det vore roligt om de går före och andra regioner antar liksom utmaningen på det här området. Det var ju glädjande siffror att se med avseende då på rekursion. Att man inte har öppen rekursion längre i lika många server. Jag tror det var 40% förra omgången. Nu var det nere på 23 någonting. Va? Och det märkte vi ju också i seminariet som hölls här innan det här. Att man gick igenom hur sätter man upp DNS och DNS-säck på ett bra sätt. Och det kan finnas skäl i att titta lite mer på arkitektur ute på i organisationer, företag, myndigheter. Hur ska man sätta upp det här? Ska svara på frågor inifrån, utifrån och hur hanterar man auktoritativa och rekursiva resurser? När det gäller förberedelse mot attacker som du tog upp här så har det varit ett litet fokus på hur robusta står vi mot medvetna, illvilliga försök att slå ut oss. Just på krisberedskapsmyndigheten där jag sitter så tittar vi ju speciellt på sådana här frågor. Och går man över Polen österut och till Estland här om året så där var det ju mycket utslaget av blockeringsattacker. Vad man kan konstatera där är väl att tillgänglighet är inte själva grejen då när man säkrar sig. För att man klarar sig utan Kommerskollegium några dygn. Man klarar sig även utan Skatteverkets blanketter. Däremot så det finns några få då som behöver vara hyfsat stabila, men även de kan slås ut. Det viktigaste i det läget, i ett riktigt krisläge, det är ju att integriteten är på plats. Och ur den aspekten så är ju DNSSEC rätt väsentligt. Alltså att man verkligen vet att det är regeringen och inte FO som ligger bakom en webbplats till exempel. Nu tycks det hela lösa sig rätt bra ändå. Vi såg nu i Georgienkrisen här om sistens. Då flyttade man sina resurser utomlands till några av de mest rockstabila systemen som finns då hos Google till exempel. Men likförbenat man hade ingen signatur på det man postade där. Och det här kanske blir ett tilltagande problem framöver. Alltså, antalet falska kopior av information, hur vet man vad som är viktigt? Och ur det perspektivet så är väl samhällets resurser, det är ganska väsentligt att medborgarna har ett förtroende för samhällets informationsresurser. Att man verkligen vet var man hamnar när man söker efter information eller när man skickar mejl. Den här slutsummeringen du tog upp var ju intressant, att det var så pass mycket rekommendationer som återkom från förra året. Det kan ju också tyda på en viss slöhet bland de som ska vidta åtgärder. Speciellt, och där höll vi väl med förra året, alltså det här med e-post i utlandet är ju ingen rolig historia. Alltså ska vi som svenska medborgare skicka något till våra egna myndigheter, något som skulle kunna beröra utländska förhållanden, någonting. Va? Det är inte roligt att det går omvägen via en tvätt i England till exempel, eller i Danmark för att ta de två mest uppenbara exemplen. Innan det
inom EU är fortfarande vanligt, men det förekommer också i USA och Kanada.
Det gör det.
Jajamän.
Och det är ju inte roligt. Men här kan man ju säga att det kommer ju knappast från myndighetsvärlden kanske bli kritiserad av media om man ser på tabellen då hur det står till med massmedia. Va? Massmedia ska vi samtidigt komma ihåg är en del av det vi studerar från myndighetsvärlden. Och det är ju, det finns ju en klar åtskillnad. Massmedia ska ju stå fristående men de utgör en väldigt viktig del av samhällsinfrastrukturen. För att information medborgarna ska kunna hålla sig informerade. Så i beredskapsskäl så är vi ju väldigt intresserade av att massmedia ska finnas med på banan. Och just medieberedskapen kommer för övrigt att matas in och matas ihop med informationssäkerhetsfrågorna som vi jobbar med på KBM när vi nu bildar en ny myndighet tillsammans med Räddningsverket. Så där kommer Styrelsen för psykologiskt försvar att ingå och det matas ihop med informationssäkerhetsstudierna. Så att där kikar vi alltså just på stabilitet.
Vad kommer den nya myndigheten heta, vet man det?
MSB, Myndigheten MSB. För samhällsskydd och beredskap.
Var det ledigt?
Vad sa du?
Var det ledigt den här gången?
Ja, det finns samma fråga. Jag tror att MSB inte ser till en lastbilsfirma just för stunden.
Okej.
Sen där TLS med okänd CA, det är en annan klassiker på nätet. Man inför kryptografiskt skydd, men sen så är det Bosse Bus som har signerat nyckeln. Men som du säger, det kan ju ha att göra med att många lägger upp sina mailserver, exchange på fjärr och liknande. Och så har IT-chefen signerat det hela. Och det är ju en funktionellt godtagbar lösning i det fallet. Ja. Det kanske man ska undersöka lite närmare.
Precis, då får man gräva lite djupare i det rådatat och se vad det är som är i andra änden. Det har vi valt inte gjort, vi har inte haft tid just nu. Inte haft intresse heller egentligen.
Om jag får med, sist var det 870 undersökta av 1000 namnservrar. Nu var det 620 domäner ungefär. Och sen var det 1800 namnservrar. Vad beror den skillnaden på?
Att det är fler namnservrar, det kan kanske är förmätet att komma här och tro att vi har gjort någon skillnad. Men det kan ju hända att man faktiskt... För det var väldigt många fler också förra året som hade bara en namnserver. Men som sagt, det är inte jämförbara siffror helt och hållet. Från förra året och i år. Så det är lite svårt att dra några slutsatser rakt upp och ner.
Har du kikat på koncentrationen i AS? Alltså hur många ligger i samma AS? Du visar inte några siffror här, men nej. Har du i huvudet?
Nej, jag har inte det i huvudet faktiskt. För att det där är ju en lång diskussion huruvida AS-numret i sig säger någonting om att man står hos olika operatörer eller inte. För det kan ju vara så att en operatör har flera AS, eller det är så. Och det där var lite svårt. Vi försökte faktiskt ge oss på den delen också. Att titta på det här med IP-konnektivitet. Det vill säga, hur sitter man placerad på nätet? Men det var en lite hårdare nöt att knäcka. Så vi behöver jobba mera på hur vi ska ta fram. Vi tittade på att ta upp fram någon sorts poängsättningssystem. Som man ändå skulle kunna dra några slutsatser av. Men vi valde inte att ta med det i år i alla fall. Utan vi måste gå lite längre i dels hur vi ska undersöka och dels hur vi ska presentera. Det resultatet. Mm. Så det har vi inte gjort.
En annan fråga är då zonerna och hur de matchar mot föräldrar och barn. Där pekades på som ett problem, men går du att beskriva det problemet mer i detalj, siffervägen eller lite?
Ja, alltså det är ju som så att om du har två namnservrar i din zon och bara talar om att du har en hos föräldern, då tror du att du har en redundans, men det har du ju inte, för föräldern känner ju inte till att den andra namnservern finns. Och kan alltså inte ställa frågor till den. Eller dirigera frågor till den, ska jag kalla det för.
Ni pekar ut det som ett problem, men är det stort? Finns någon siffra? Liksom? Är det hälften som missar på den punkten? Eller?
Fast jag går till rapporten, nu kommer jag inte ihåg i huvudet. De som jag listade var i någon sorts fallande skala de värsta problemen. Så att det är nog hyfsat vanligt att det är inkonsistens. Einar, har du någon känsla för det? Bara lokalt. Ja. Så det är en sån här administratörsmiss helt enkelt som man måste vara. Där kan det vara viktigt då att man har någon sorts checklista när man gör den här typen av uppdateringar så att man får med alla punkter.
Det står...
Föräldrazonen har jag sagt är nivån ovanför den egna så att i fallet is.se så är .se förälder till is. Och tvärtom. Is är barn till .se. Det här är någon sorts notation eller begreppsapparat som har vuxit fram ur standardiseringsvärlden. Man kallar det för child zone och parent zone i standarddokumenten. Och då har vi valt att bara liksom rakt av översätta det utan att krångla till det allt för mycket.
Här är råd och rekommendationer sen så... säger ni att det finns behov av att någon på central nivå bestämmer vad som är betraktat som en kritisk resurs. Mm. Där kan jag väl lägga in i så fall att det här med kritisk eller samhällsviktig verksamhet, det är en helt potatis. Va?
Har varit de senaste 20 åren, så vet jag vet.
Det är möjligen på ÖCB-tiden när man fortfarande satt kvar med beredskapspermar och liknande, att man hade en viss pejl. Sen sa man att nej, vi ska inte avgöra detta på förhand. Så vi kan nog inte räkna med att man får en klar definition på det området det närmsta. Däremot undrar jag om doktorn har någon recept på hur man ska upprätta en sån här... Ni efterlyser en gemensam funktion för virustvätt. Men hur blir man av med sitt virus på gemensam nivå, tycker
du? Alltså, vad avsikten är där, det är ju att man dels kravställer... Så att man får en funktion och en tjänst som man kan avropa från alla statliga myndigheter. Så man har en likartad hantering överallt. Nu är det lite High Chaparral På ena stället gör man på ena sättet, på andra stället gör man på andra sättet. Och jag tror att det i förlängningen är inte en bra idé faktiskt. För att på något sätt så måste offentlig förvaltningskommunikation med medborgarna måste ändå säkerställas på något bra sätt. Och på ett sätt som man förstår att vare sig jag pratar med CSN eller jag pratar med Försäkringskassan så fungerar det likadant på infrastrukturnivån i alla fall.
Det här med IPv6 ändå slutligen står som sista punkt. Det har ni inte riktigt undersökt här, men däremot passar ni på att klämma in att det här borde man göra alla tjänster.
Vi har tittat på det.
Hur många var det?
Alltså, men vad vi har tittat på det är ju hur många namnsörrar som kan prata IPv6. Och det är 8%. Och nu tvistar vi lite om så här. Men det där beror ju lite grann på hur man formulerar frågan återigen då. En del, det låter högt, säger IPv6-folket. I våran FoU-avdelning. Och jag kan köpa det. Å andra sidan så är det här då ganska stora organisationer som har kanske bra IT-miljö. Jag törs inte säga, men det är på namnsörjnivå nu då vi tittar på. Inte tjänster och såna här saker.
Jag kan säga då också att när det gäller DNS6 så har jag tyckt att var sjutton, det kan ju inte finnas några egentliga argument för att låta bli och ha det som mål och närma sig och försöka införa det. Jag har gått så pass långt så att jag jobbar med infosäkfrågor internt på myndigheten också och har avkrävt IT ett beslut om att det ska vi göra under 2009. Så vi kanske blir den tredje myndigheten då. Vem vet.
Om du väntar till nästa år?
Det tror jag. Okej. Men vi blir bland den
bland topp 100.
Topp 100. Okej. Okay. Men det är ju så att vi har ju det här på banan i alla fall. Samtidigt kan man konstatera att det verkar finnas andra saker att ta hand om också. Jag vet inte, DNS kanske inte ska vara det första bland myndigheterna att åtgärda. Utan man kanske behöver kunna hantera sin DNS, grund-DNS.
Ja, absolut. Och det är det som jag sa. Det är faktiskt det man måste. Man måste sopa rent i vrårna först innan man kan införa DNSSEC. För det krävs. Man kan inte köra bind 8 längre, vilket en del gör. Och inte borde göra ens utan DNSSEC, men det är en annan historia. Gör inte det. Byt till en modern namnsörjprogramvara. Och sen lite annat. Vet du vilka domäner du har? Är det någon som sköter om dem? Är det någon som håller koll på när de går ut och såna här saker? Det krävs lite ordning och reda innan man ska börja skriva DNSSEC någonstans i kravspecarna. Först städa, sen pynta.
Du, programvarorna med Bind hittar jag inte här i årets rapport.
Nej, därför
men,
att...
Men är det folk som kör Bind 8 fortfarande alltså?
Ja, det förekommer. Det är mindre.
Bara några procent, eller?
Det är inte särskilt mycket. Och vi valde att inte ta med det, för det har inte hänt så mycket. Det har kommit nya versioner, men det har inte kommit några nya programvaror. Utan vi har en Bind-dominans helt enkelt. Som fortfarande kan vara ett problem, förstås. Mm. Om det är så att man hittar någon allvarlig sårbarhet i Bind, så är det rätt många som åker dit.
Mm. Jag har no further questions.
No further questions.
Tack.
Klara. Men det här med samhällsvikt, om vi ska gå tillbaka till det. Jag ser ju inte det bara ur ett kris- och beredskapsperspektiv, utan jag ser det ur ett e-förvaltningsperspektiv. Alltså om vi nu säger att våra myndigheter ska vara nåbara elektroniskt 24/7 med sina tjänster och blanketter och beställningar och allt vad du kan göra. Då är det ju rätt viktigt att det är korrekt och att det ser bra ut. Och att jag kan lita på att jag pratar med den jag ville prata och ingen annan. Det är ungefär på den nivån det ska vara, tycker jag. Tack!
Ja, då ska vi hälsa nästa talare välkommen. Och jag hade naturligtvis ett problem med min namnserver då tidigare. Han heter Rickard Dahlstrand. Ja, vi tar samla upp lite frågor. Varsågod.
Jag ska få på mig den här mikrofonen, hörs jag. Jag är förutom den gladaste på internetdagen också den mest förkylda, så att jag behöver lite hjälp med bra förstärkning. Sådär. Jag heter alltså Rickard Dahlstrand. Jag ska berätta lite om bredbandskollen då. Anledningen till att jag står på det här seminariet är att Ann-Marie och Har ni berättat hur det står till på serversidan eller de som levererar innehåll? Jag ska berätta lite hur det ser ut på den sidan som faktiskt ska ta emot det här innehållet. Självklart ur brandbesperspektivet eftersom vi testar det på Bredbandskollen. Men först lite bakgrund om vad som har hänt då. Den 24 oktober 2007 så lanserades Bredbandskollen klockan 9 på morgonen. Det är alltså ett år på fredag. Och under det året har det hänt en himla massa. Vi har haft 10 miljoner mätningar. Och det är ungefär 30 000 nya mätningar varje dygn. 3,3 miljoner unika besökare har gjort mätningar på Bredbandskollen. Och värstingen är en kille i Malmö som har gjort 4 397 mätningar. Jag undrar vad han har roat sig med. Men det är i alla fall spännande. Vi har också hjälpt till att under det här året har vi också sett till att operatörerna faktiskt har infört en modell för garanterad bandbredd. Så att idag erbjuder till exempel Telia och många andra en intervallbaserad bandtjänst. Så 12 till 24 megabit innebär att du är garanterad 12 megabit och inte då som tidigare upp till 24 där du i princip inte hade någon garanti alls. Vi har också hjälpt till att göra användarna lite smartare med åtgärdsguiden som gör det möjligt för användaren själv att felsöka den internetanslutning de har och helt enkelt få bättre prestanda och bättre internetanslutning. Vi har också hjälpt till att få ner antalet hastighetsrelaterade klagomål. Här kan vi se statistik från Konsumenternas tele- och internetbyrå som visar att vi har hastighetsrelaterade klagomål på fast bredband har halverats från första till tredje kvartalet 2008. Då. Vilket är rätt fantastiskt. Det visar att vi inte bara bidrar med klagomål utan också faktiskt hjälper. Men först lite bakgrund då. Jag försöker snabbt gå igenom det här för jag antar att de flesta känner till TP-test och Bredbandskollen. TP-test och Bredbandskollen är ett samarbete mellan Konsumentverket, PTS och .se. Där .se är den operativa parten. Första versionen kom från IT-kommissionen 2001. Det har blivit en allmänt accepterad metod för konsumentmätningar idag. Och ambitionen här är såklart att hjälpa att användaren ska få en sån effektiv bredbandsuppkoppling som möjligt. Vi gjorde om det här projektet 2007. Målet var att vi skulle ta in nya avtal med leverantörer och parter. Vi satte upp tydligare ansvarsområden mellan de olika samarbetspartners. .se var mer operativ. Vi tog också finansiering och så vidare. Vi gjorde en ny varumärkesplattform. TP-test blev Bredbandskollen till exempel. Vi gjorde tydligare mål med PR och varumärken och så. Vi satte upp nya krav för att få fram en ny programvara. Enklare för användarna. Det skulle bli enklare för operatörerna. Vi skulle ha en större kapacitet och en stabilare plattform. Och det här resulterade då i Bredbandskollen som vi lanserade 2007. Då. Här har vi lite det som Bredbandskollen står för. Jag ska inte gå in i detalj så mycket. Bredbandskollen är ett helt nytt program. Det har inga arv kvar från TP-test förutom själva behovet. Då. Det är skrivet i Flash. Det startar automatiskt när man går in på hemsidan. Fungerar på alla operativsystem som stödjer Flash 8. Det är en bättre mätmetod än gamla TP-test som var helt proprietär. Det här hämtar JPEG-bilder över HTTP. Vilket vi tycker är betydligt lämpligare eftersom det faktiskt motsvarar det användaren gör när de sitter och surfar. Vi har 12 nya servrar i Stockholm, Malmö, Göteborg, Luleå och Sundsvall. Tidigare hade vi ett par tre servrar i Stockholm. Nu är vi närmare användaren ute i landet. Vi erbjuder också värdering samt möjlighet till felsökningshjälp för användaren vilket gör att operatören blir avlastad. I gamla TP-test så fick man helt enkelt resultatet. Man fick ingen information om vad kan jag göra för att gå vidare och så vidare. Och vi identifierar också operatör och hänvisar användaren till relevant information hos operatören ifall operatören har gett oss länkar och information om det. Den här åtgärdsguiden då, den lanserades för en dryg månad sedan. Den togs fram i ett samarbete mellan de största internetoperatörerna i Sverige. Och bygger egentligen på att när du har gjort din mätning och du har fått din värdering, som vi ser här då, så får jag en fråga. Om du är missnöjd med ditt resultat, prova att gå igenom de här åtgärdspunkterna. Åtgärdsguiden bygger på tre enkla frågor. Den första frågan handlar om vilken typ av internetuppkoppling man har. Man måste ju såklart faktiskt veta det. Eftersom du har ett ADSL, en ADSL-uppkoppling, så blir dina åtgärder något helt annat än om du har en LAN eller en fiberuppkoppling då. Vi erbjuder användaren lite stöd och hjälp för att diskutera ut det här genom att man tittar på hur det ser ut i väggen. När man har gjort sina frågor här, när man svarar på sina frågor, så får man en åtgärdslista där vi hoppas, som vi hoppas är så pass enkel och kortfattad att de flesta användare faktiskt kan gå igenom några av de här och förhoppningsvis också få lite bättre bandbredd. Lite statistik om hur användarna för bredbandskollen ser ut då, innan vi går in på de riktiga guttiga statistiken här då. Som vi kan se på den här grafen, jag vet inte hur färgerna ser ut, ja, det ser hyfsat bra ut, så kan vi se att 27,3% gör fler än 30 mätningar. Vilket är fantastiskt. Det här har blivit en ny folksport. Den främsta skälen att mäta bandbredd handlar om att man misstänker att man inte får tillräckligt hög hastighet. Därefter är det en nyfikenhet eller att det gick trögt att surfa. Vanligaste sättet att få reda på bredbandskollen var antingen att man sökte på nätet eller fick tips av en vän, kollega eller bekant. Och det är ju det vi märker, att det här är någonting som folk pratar om. Bredband och internet i allmänhet är någonting som folk är intresserade av och får mer hjälp av. Mycket folk läste också i tidningar om bredbandskollen. Vi frågar vilken bredbandsleverantör de har. Det här är absolut ingen koppling till någon mätning, utan det är bara en fråga. Men vi säger ändå att Telia och bredbandsbolaget och därefter kom hem då, ligger i topp. Det är vad vi skulle kunna förväntat oss. Frågan om de tycker att deras bredbandsuppkoppling fungerar bättre idag än för 4 år sedan, så säger då över 50% svarar ja på det. Och det är ju positivt. Det säger någonting om att vi faktiskt börjar få, att vi får ett bättre internet. Ska vi se här. Och sen frågan, hur har ni gått vidare på resultatet? Det här är alltså innan vi införde åtgärdsguiden. Där svarar då alltså lite drygt 40% att de har kontaktat sin operatör. Vi ser om jag kan svara rätt där. Nej, ingenting. 40% svarar att de inte har gjort någonting, att de är nöjda med sitt resultat, vilket är också positivt. Det här är ju ändå människor som har sökt sig till bredbandskollen av någon anledning, men ändå faktiskt är nöjda. Och det stämmer väl rätt bra också med de siffror vi har sen när vi tittar på resultatet, där vi ser också att en stor del av de som mäter får bra resultat. Men faktiskt 46% har kontaktat eller avser att kontakta sin operatör. Och de här siffrorna vill vi såklart få ner. Vi tycker att operatörerna ska ju visserligen stå för kundkontakten och kundrelationen, men i många fall tror vi att folk kontaktar sin operatör i onödan. Man skulle kunna åtgärda felen själva. Och det ser också, egentligen kan man säga att det var egentligen bara 12% i de här på ytterkanten här, 3 och 10%. Det är de som egentligen har gjort några åtgärder. De har ändrat sina inställningar. Och det är den siffran vi hoppas blir lite högre när vi kommer upp när åtgärdsguiden har rullat några månader. 51,6% har pratat med vänner och bekanta om bredbandskollen många gånger. Eller förlåt, någon gång, och sen 26% många gånger. Så att det är många som pratar om det här. Sen kommer vi till problemet här då. 91,5% är män. Ja, jag säger inte så mycket om det, men åldersmässigt så ligger de mellan 30 och 50 år. De flesta, så att mellan män mellan 40 eller 30 och 50 år, där har vi då rättsavgifterna, om ni undrar det. 54% anser sig ha bra datorvana, medan 18% tycker att de är dataproffs. Och det är sådana här kanske man ska ta med en nypa salt då. Sen är ju frågan då, hur bra fungerar de i verkligheten? Det här är lite subjektivt, det här var en enkätundersökning. Nu behöver vi titta på riktiga resultaten. Den här grafen visar då vilken värdering folk får efter mätningen när de har valt vilken hastighet de har. Och här kan vi se att 60% får antingen bra eller acceptabelt. Så att 40% får bra, 40% får dåligt och sen 20% får ungefär acceptabelt. Och det här har inte förändrat sig så mycket över tiden. Man kan se att det rör sig lite neråt. Det här är ju sedan lanseringen då, så det här är ju bara ett år. Men man kan se att det rör sig lite neråt, vilket tyder på att det faktiskt blir lite bättre. Men det är inte några jättestora variationer. Förhoppningsvis kommer det här kanske, när det här rullar på nu genom i flera år, så kommer vi kanske se andra siffror. Men då är ju frågan om hur det fungerar på mobilt bredband. Där har vi ju då en av problemen. Och här ser vi egentligen att det ser lite motsvarande ut. Vi ser att ungefär 20% får bra, medan 40% får acceptabelt. Och ungefär någonstans där runt 30% får dåligt. Men då ska vi komma ihåg att de siffrorna är baserat på de siffrorna som operatören lämnar ut. Att för att få dåligt så ska du ha 0,6 megabit. Och bra ska du ha över 2,5 megabit då. Vilket är långt ifrån de 7,2. Tar vi den här grafen och visar den på ett lite annat sätt och tittar på fördelningen av hastigheter. Här kan vi se den fördelat på olika 10-procentenheter. Den blå längst ner är de som har under 10% av maxhastigheten. Det är alltså under 0,7 megabit. Så kan vi se att runt 40% av användarna får under 0,7 megabit. Så att de som tror att mobilt bredband är en ersättning för ett fast, de får fundera kanske lite till. Går vi vidare till ADSL så ser vi här att fördelningen blir lite bättre. Vi rör oss fortfarande neråt lite och snittet kanske ligger någonstans runt 12 megabit. Det är väl där de flesta hamnar då. Men ändå så är det ju så att det är väldigt få som kommer på de högre nivåerna då. Och så till fibertjänsterna då. Där har vi då en betydligt stor andel som hamnar på 9 megabit eller över. Det som är intressant med den här grafen är ju att man ser egentligen tre olika tjänster där hastighetserbjudandet är lika när vi ser 24 megabit ADSL. Men det ser ungefär likadant ut på 8 megabit ADSL. Men man erbjuder egentligen samma hastigheter, men man erbjuder dem men de erbjuds över olika medium. Och det är ju en av de idén och syften med statistiken är att få fram diskussion runt varför använder man samma hastighetsbegrepp på olika teknologier när det är uppenbart så att det skiljer sig väldigt mycket mot när man väl mäter den här bandbredden. Vi har ju gått vidare då när det gäller det här, och sedan igår så har vi faktiskt släppt den här statistiken publik. Så att om man går in på bredbandskollen idag så kan man trycka på statistikfliken. Det här är en bild från statistikensnittet som det ser ut nu och som ni kan ta ut. Vi har gjort den här fördelningen på län, operatör och vilken tjänst man har. Och i det här fallet har jag tagit ut statistik på olika län har för hastigheter på 100 megabit fiber. Och jag har tagit ut de tre bästa och den sämsta då. Det här är för juli månad. Här kan man se till exempel att Dalarna län ligger på i snitt 54 megabit medan Blekinge ligger på 40 megabit i snitt. Då. Och en annan intressant aspekt skulle kunna till exempel vara att se på mobilt bredband 7,2 megabit. Här är för oktober månad, så att den är inte riktigt avslutad, så grafen stoppar där. Vi kan se att antal mätningar för mobilt bredband är 5983 för 3, medan Telia har 3878 då. Man kan sortera på snitthastighet. Här ser vi då att de operatörerna ligger någonstans mellan 1,4 och 1,7 megabit. Men man ser att de pendlar runt de här siffrorna i snitthastighet. Men medeltal är ju inte det bästa sättet att titta på hastighet, utan man vill ju gärna se lite extremer och normalfördelningar. Så då har vi gjort den här analysen som vi kallas för hastighetsfördelning. Och här kan man se väldigt tydligt att de flesta mätvärden för 7,2 mobilt bredband ligger i de lägre procenten så att säga. Och om man jämför det till exempel med 8 megabit ADSL där man har då kanske majoriteten av mätresultaten hamnar runt någonstans över 80-90% av den maximala hastigheten. Och samma sak med om vi tittar på ADSL, ja, precis, jämför med fibertjänsterna så ligger ju en väldigt stor del av mätvärdena högt upp i hastigheterna. Och här kan vi se, ja just det, vi har de olika hastigheterna lite mer detaljerat här då. Men det är inte så mycket mer intressant än så. Ni kan själva gå in på brevbaskollen.se och titta på den här statistiken. Och ja, självklart ställa lite frågor till mig. Jag antar att det är dags för frågor. Ja, upp med doktorn. Ska vi dela den här? Ska vi se här?
Jag har en fråga till Ann-Marie. I rapporten så klagar ni på en DNS-server. .se hade som krav för några år sedan att man skulle ha två. Sen togs det bort. Och nu klagar ni i en rapport. Varför har ni, varför har jag .se inte kvar kravet på två namnservrar?
Vi har det kvar som en stark rekommendation. Men vi tog ställning för att inte diktera allt för mycket villkor för alla användare som i one size fits all. För det är ju så att om jag själv hemma har bara en namnserver så kanske det räcker. Det händer inte så jättemycket om det slutar funka. Mina semesterbilder kanske inte blir synliga för alla hela tiden. Och det är därför som vi har liksom inte differentierade krav. Och att då ställa krav på minsta lilla användare eller för den del den som bara skyddsregistrerar en domän att ha två namnservrar, det kändes onödigt. Men vi har det som en stark rekommendation.
Okej. FRA-lagen då? Ansågs det här problemet med e-postservrar utanför landets gränser som ett problem tidigare? Eller har det liksom kommit upp nu?
Det ansågs som ett problem tidigare, men det har ju accentuerats av det faktum att vi får en lagstiftning som tillåter avlyssning av information som passerar landets gränser. Men det var ett problem förut också, för jag tycker inte som gammal centralbyråkrat och statsanställd som jag har varit så pass länge att det är någonting som svenska myndigheter ska göra.
Ja, först är det Ann-Marie, sen vill jag prata om bredbandstesten här. Jo, den första frågan är Ann-Marie. Du pratar väldigt mycket om bland annat myndigheter och sådär och även om media då. Men om vi tar då där jag kommer ifrån, vi har alltså inget formellt uppdrag att vara på nätet. Va? Alltså, vi kan alltså inte ställa de här kraven på våra företagsledningar. För nej, men internet är ju bara en serviceåtgärd. Vår kärnverksamhet är då kanske press, radio, tv. Va? Det där är ju någon fråga vi måste diskutera. Är det samma sak med myndigheter också? Att deras kärnverksamhet inte är att vara på internet?
Nej, det skulle jag inte påstå. Framförallt inte när det gäller den långa diskussion som har varit om e-förvaltning och offentliga tjänster via nätet. Så det är absolut inte. Sen att om Sveriges Radio tycker att inte de behöver vara på nätet.
Nej, visst. Nej, det är inte så att vi inte tycker det. Utan det är så att vi inte formellt har fått något uppdrag av regering och riksdag att vara där. Va? Så vill ni ju att vi ska vara där så blir vi jätteglada om ni säger det. Men vi har alltså inget formellt uppdrag. Va? Och det är ju så sen andra media ser.
Det låter lite för mig som hårkliverier. Därför att ni gör det ju därför att det är en efterfrågad tjänst hos era lyssnare. Och annars så skulle det ju liksom inte finnas något skäl. Men om ni har en sån efterfrågan, då kan det ju också vara så att det finns ett behov av att det fungerar bra. Och att ni inte får så himla mycket klagomål på att ni inte stödjer det ena och det andra. För det är ju en annan diskussion också som försiggår. Och släpp lös era arkiv. Och det finns ju en jätteefterfrågan på sådana saker. Så jag vet inte riktigt. Även om någon inte stoppar tummen i ögat på Sveriges Radio och säger med lag att ni ska vara på internet, så tycker jag väl att det är rätt självklart idag.
Jo, det är självklart. Men det borde komma lite mer från, gärna att det kommer från användarna att vi ska vara där. Va? Det är det. Det var det första. Sen hade jag en fråga till här. När ni gör den här bredbandskollen som du säger, så har ni väl servrar som står ganska nära operatören, vad jag förstår. Va? Men om jag gör en test då, kanske att göra en path-through, så jag kollar då kanske mellan punkt A då till punkt B som ligger längre bort, Då kan jag få enorma flaskhalsar som aldrig kommer fram i den här bredbandstesten.
Du menar att om du mäter till exempel en tjänst, du vill kolla vad du har för bandet, YouTube eller något liknande, menar du? Ja, det är ju, problemet är ju också var någonstans går ansvaret, alltså var slutar operatörens ansvar och var börjar tjänsteleverantörens ansvar. Och det här är ju baksidan av det här internet som består egentligen av en jäkla massa leverantörer som har bestämt sig att utbyta trafik. Vi har egentligen ingen som garanterar vägen fram till din leverantör, utan det får bli någon form av avvägning hos dina leverantörer. Till exempel YouTube kanske ska se till att ställa sig på en plats så att de faktiskt har bra nåbarhet, medan operatören ska se till att de har avtal så att de kan faktiskt nå så många tjänsteleverantörer som möjligt. Men det här är ju tjänster, det här är ju en del av som vi tittar vidare på också. Vi ser ju att vissa operatörer är bättre än andra på just nåbarhet, och det är ju intressant ur kundperspektiv. Sen som tjänsteleverantör, alltså den delen som använder, så ska man ju se till att sätta sina resurser på platser som man faktiskt når så många användare som möjligt. Men vi, man ska säga, om man ser bredbandskollen står på som sagt då de fem knutpunkterna i Sverige hos Netnord. Och vi anser att det är en utmärkt avlämningspunkt för operatören i Sverige, för svenska tjänster.
Bara en kort fråga. Jag tror bredbandskollen finns även för IPv6. Kanske du kan berätta om det?
Ja, du frågar om bredbandskollen finns för IPv6?
Ja.
Ja, självklart. Det är bara att gå in och trycka på IPv6-knappen på bredbandskollen.se. Ja. Så kan du testa din bandbredd över IPv6.
Nästa fråga var...
Vi kör också DNS-sec, kan jag säga.
Ja, det var det som var min följdfråga.
Det var din fråga? Ja. Ja, det är perfekt. Är det något, vad var det mer, Ann-Marie, som man skulle göra? Ha flera namnservrar på olika AS, det har vi också.
Ja, Per Söderman från KTH här. Jag tänkte fråga, du... Jag pratade väldigt mycket om självsignerade certifikat, men du pratade ingenting om att en majoritet av all trafik går totalt oskyddat. Självsignerade certifikat skyddar ju faktiskt mot en stor mängd attacker, i princip alla attacker som inte är aktiva. Och bland annat då just FRA är ju en passiv attack. Så att egentligen så borde vi ju uppmuntra folk till att kryptera oavsett vad de använder för krypto, så länge... Det, liksom, det känns så konstigt att det alltid ska attackeras de självsignerade certifikaten som ger så mycket mer skydd än att inte använda krypto.
De kan ge ett bättre skydd, men jag som användare har ingen riktigt bra möjlighet att avgöra det. Det är det jag kritiserar. Jag tycker också att självsignerade certifikat duger för en hel del saker, men kanske inte just till publika webbsidor och publik elektronisk post.
Att du har svårt att avgöra hur bra skydd, är det ett större problem än att du kör utan skydd alls, eftersom de flesta mejlen går utan skydd idag?
Jag tycker inte det, nej. Men om man ändå skaffar ett certifikat så kan man ju se till att göra det ordentligt.
Det är sant.
Jag hade flera frågor egentligen, men det första är väl till Ann-Marie här. Det är så här att när man installerar en webbläsare så får man in en fruktansvärd massa godkända certifikatutgivare. Det är en väldigt lång lista, och det är leverantören av webbläsaren som har pushat in den. Nu är det så att på den listan så finns det också certifikatutgivare som har börjat urholka certifikatverksamheten. De kollar inte organisationsnamnet ordentligt, utan det finns en sydafrikansk leverantör som säljer lågpriscertifikat som... enbart intygar att DNS-namnet stämmer. De intygar ingenting om vem som äger det namnet. Och det är en stor källa till att hålla på och fejka. Vad jag frågar efter är egentligen att den här listan som leverantörerna ger, den dögar uppenbarligen inte för fullgod säkerhet. Det skulle behövas någon form av en officiellt godkänd lista över vilka certifikatutgivare som egentligen ska betraktas som pålitliga. Det finns en annan sak vi vill tala om också. Du talade om statens certifikatutgivare. Statskontoret upphandlade detta för några år sedan. Det är ingen nyhet, men projektet sprack. Posten var med bland annat på den listan. De har lagt ned sin verksamhet. Det var 6 stycken i svenska företag som utsågs som certifikatutgivare. Vi behöver uppenbarligen göra om det projektet. Jag ser att du är insatt på det. Jag vet vad det är för något. Jag vet inte varför det kraschade, men det gick helt åt skogen. Och på mindre än ett år efter det att upphandlingen var klar, jag vet inte vad det var som gick fel. Det bör man titta på så man inte trampar i den gropen igen.
Ja, jag kan dela den uppfattningen. Men när det gäller din första fråga, det här med vilka certifikatsutfärdare som hamnar i webbläsare, så är ju det en fråga som man bör rikta till de som levererar webbläsaren. Vilka kriterier och vilka krav de ställer på att få komma med i den listan. Det tycker jag väl är en rimlig fråga. Vilka kriterier gäller? Det är väl en rimlig fråga. För sen ska man ju också komma ihåg att flera webbläsare far ju med direkt osanning när man hamnar någonstans där det är ett certifikat som de inte riktigt känner igen. För då står det ibland att du försöker komma in på en osäker sida med ett certifikat som inte är säkert och bla bla bla. Men det enda som det egentligen betyder är att det finns inte i våran lista. Så det var ju mycket hederligare om de skrev just det och låter mig själv avgöra om jag vill lita på det certifikatet eller inte. De här rapporten finns i .se:s monter. Den finns också upplagd på vår webb om man vill spara skog.
Jag kan också säga att all statistik från Bredbandskollen finns på bredbandskollen.se.
Jag hade flera frågor. Det var dels det här med de 2 namnservrar. Det här är ursprungligen ett krav från Jana i samband med att man delade ut ett IP-nät. Man skulle inom ett år etablera de här 2 namnservrarna som representerade detta IP-nät på internet. I teorin så skulle man bli av med sitt IP-nät om man inte gjorde det. Jag har aldrig sett det fungera i verkligheten. Jag har inte sett dem dra in ett IP-nät av den anledningen. Det var ett hot på ansökningsblanketten de hade förr i tiden. Jag har inte sett den sedan 1993-94 någonting. Det är på sannhetstid som IP-nätsadministratör i Sverige. Jag hade en fråga till Ann-Marie. Det gällde det här med DNS-sök. Jag har tittat lite grann på DNS-sök här om året. Jag var inte särskilt nöjd med produkten. Jag har använt en annan produkt istället, DNS-staff. För deras DNS-kontroll. De har ett avancerat test. Det är en arbetsgrupp med en liten licensavgift som ställer samman en stor mängd olika tester. Det känner ni söket till. Och har uppfattat outputen som väldigt tydlig och beskrivande. Det stora röda färgblaffor på felen och gula färgblaffor på varningar när man får det som en webbsida. DNS checks out på det väldigt bleka jämförelsen med den. Jag kan titta på den igen.
Titta på den nya igen, för den är helt annorlunda.
Men jag ville nämna det. Ja. Har ni någon uppfattning om vilka skillnader det finns och om man ska hålla sig till det ena eller det andra? De menar jag inte enbart utan nationalpolitiska skäl.
Ja, alltså det enda som verktyget gör, det finns ju verktyg för att titta på hur man har satt upp sin DNS. Men vad verktyget här gör också, det är att titta på hur delegeringen fungerar, det vill säga utpekandet mellan föräldersson och barnson. Men det finns massor av verktyg och jag tycker gott och väl att man kan använda flera så länge man når samma resultat, det vill säga att man gör någonting åt de problem man har. Så får man använda vilket verktyg man vill. För mig absolut inga krav på ensamrätt där. Men det som är fördelen kanske för många är ju att DNS-check är på svenska. Om man har svårt att förstå den här vokabulären och inte är så tekniskt insatt, så är det en poäng ibland.
Jag kan också säga att jag var inblandad i utvecklingen av DNS-check i början. Och kravspecen på DNS-check i den version som rullar idag var bland annat att vi skulle titta på de existerande tjänsterna på internet och se om det var någonting som vi kunde tillföra i den nya versionen. Så att ambitionen har åtminstone varit att det ska inte finnas någon tjänst på internet som har kontroller som inte vi har, så att säga. Sen hur vi har lyckats uppnå det vet jag inte, men ambitionen var så.
Det sista har bara en fråga till Mikael. Du nämnde för mig att ISP-leverantörerna har börjat garantera golv för bandbredden. Det kan vara 12-24 megabit ADSL och liknande. Det här har jag tidigare protesterat mot att man har golv för när det gäller privatkunder, eftersom det leder till betydligt högre kostnader för leverantören att det garanterar bandbredd. Att garantera bandbredd är dyrt. Man ska ha lastbalanseringsutrustning eller liknande där, och vill man ha garanterad bandbredd över långa avstånd så kan det vara flera internetleverantörer inblandade. Man får avtal med var och en på vägen för att verkligen få den bandbredden punkt till punkt, och det kostar massor med pengar.
Jag tror att tiderna utvecklas ju också. Idag är det billigare för operatörerna att garantera bandbredd. Och det är all routrar är billigare, det är billigare med fiber, allting blir billigare. Problemet är också att internet idag är en sån kritisk infrastruktur. Om du skulle ge ut på vägarna och det funkade bara att köra på vägarna ibland, för att de hade spärrat av E4 just den här veckan, för att då höll man på och grävde lite där, då skulle ju du såklart bli förbannad. På samma sätt så ser vi så idag med internet att missnöjet med internet när det inte fungerar är väldigt stort. Det här är en infrastruktur som vi måste faktiskt sköta om, och där ser vi att operatörerna måste ta ett större ansvar, måste faktiskt garantera den tjänst de levererar. Och det begreppet som folk idag relaterar till internettjänster idag är ju bandbredd. Så att det är därför jag också pushar väldigt mycket på att när vi säljer mobilt bredband, säljer det med den hastigheten som man kan förvänta sig. När man säljer 24 megabit ADSL, säljer med den hastigheten man kan förvänta sig. Så det är väldigt viktigt att kunderna vet vad de kan köpa och få. Så.
Frågan var väl egentligen bara den om ni hade haft kontakt med de här internetleverantörerna, presenterat era siffror för dem, för det är ett mått på hur pass väl de har lyckats garantera bandbredden till slutkund. Det är en viktig upplysning. Det är alltså uppbyggnad av deras nät eller vad fasen de ska göra. Eller stoppa dit utrustning för att stoppa spel exempelvis. Det finns spel som drar kopiöst med bandbredd, det vet jag.
Ja, men självklart har vi varit det. Alltså, de här tjänsterna, bredbandskollen fanns tillgängligt halvår innan lansering för operatörer att testa. Och dessutom har de fått komma med synpunkter. Vi har gjort ett otaliga åtgärder och fixa för att operatörerna ska bli nöjda. Samma sak med statistikverktyget som vi lanserade igår har funnits tillgängligt för operatörerna för betatest hela hösten. Och dessutom har vi också presenterat både verktyget som koncept under våren och vi har också presenterat det här på olika operatörsforum. Att operatörerna är självklart medvetna och i viss mån kanske lite rädda eftersom det faktiskt visar hur, som du säger, vad får de olika kunderna hos olika operatörer?
Får jag bara lägga till en sak där också? Det här med prioriterad trafik kan vara så att det till och med dyrare att införa i ett operatörsnät, för då måste de plötsligt börja titta på vad det är för någonting de transporterar, vilket de oftast inte vill. Utan vad som är nyttotrafik och vad som är nöjestrafik, det är nog inte upp till operatörerna att avgöra, utan det är snarare upp till användarna att betala vad det kostar om man vill ha väldigt bra bandbredd.
Ja, men en av våra största operatörer idag, Telia, har ju infört den här garantin och så vitt jag vet har inte det kostar inte mer i alla fall.
Jag har bara en fråga till. Jag har arbetat med TP-test tidigare tillsammans med Ragnar Lönn. Och jag har använt TP-test i serverläge för ett bandbredstest i interna nätverk. Jag undrar, kommer ni att tillhandahålla bredbandskollen för nedladdning så att man kan köra den i egna interna nätverk också?
Vi kommer inte tillhandahålla bredbandskollen i den formen som TP-test fanns ju tjänsten som källkod. Vi kommer inte göra det. Däremot, och anledningen till det helt enkelt beror på att den är baserad på kommersiell licens. Den är alltså inte, den är inte open source. Medans däremot kommer vi förmodligen, vi har dels en light-version av bredbandskollen tillgänglig för nedladdning på vår open source hemsida. Sen har vi också planer på att eventuellt tillhandahålla en variant av bredbandskollen för operatörer, men den kommer förmodligen i viss mån kosta pengar, tyvärr. Det här beror på det. Ja.
Okej, det ska vi snart avsluta. Jag har en fråga själv. Hur många är det som har kört bredbandskollen här inne? Jag räcker upp en hand. Det är näst check då.
Ja. Jag frågar hur många har kört bredbandskollen mer än 4000 gånger?
Så egentligen pratar vi för de redan frälsta.
Ja, men jag kan säga att det är väldigt många som känner till bredbandskollen. Det är fantastiskt att på ett år har vi nått en sån framgång med det här varumärket. Och det är ju så självklart inte jag som personligen står för den framgången, utan mängder av människor som jag har jobbat med också, så att säga.
Vi håller för teckenspråk här.
Det är bättre att säga vad du vill, tror jag.
Ja. Vi ska tacka våra talare med lite såna här paket och applåder naturligtvis också. Vi börjar då med Ann-Marie som får en kartong till, tror jag. Och även Rickard. Oj, det känns som de nästan gled ur. Ja. Ja. Stora applåder då. Okay. Ja, då är det kaffe här utanför. Och sen en till session efter det.